Jag har förberett en predikan idag som har sitt ursprung i att vi satt och pratade här innan jul, några stycken som brukar predika. Och en av sakerna som vi sa så här är: varför är vi kristna? Och jag tänkte försöka ta med dig på en liten resa om varför jag är kristen. Okej, okay? Det kanske inte är exakt samma för dig, troligen inte. Men varför är jag kristen? Och jag menar, människor i alla tider har ju ställt sig frågan: varför är vi här? Vad är meningen med livet? Finns det något efter detta? Och finns det en Gud? Och om det finns en Gud, hur är han? Och ni vet alla de här frågorna. Är det bara födas, slita, dö och sen är det slut? Eller finns det någonting mer? Och i predikaren, ska vi se här om det här funkar idag. Ja, det är svårt att se texten kanske. Det var lite dålig bakgrund. Men i predikaren 3 så står det så här: allt har han gjort skönt i, också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Alltså, predikaren då säger så att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Och det finns en författare som heter, jag tappar bort hans namn här, Don Richardson. Han har skrivit en bok med den överskriften, Evigheten i deras hjärtan. Jättespännande missionsbok. Där han lyfter upp en mängd olika kulturer, både gamla och lite mer nutida, och hur man på alla möjliga sätt längtar efter liksom Gud. Och på olika sätt så har man försökt då via olika ritualer och så vidare och finna Gud. Men varför är jag kristen? Jo, jag har 4 punkter som jag ska ta med er i. Jag skulle kunna rabbla upp många fler, men jag stannade vid 4 för de började bli lite långa. Och den första punkten som jag skulle vilja stanna vid, det är min hemmamiljö. Jag är född och uppväxt i en kristen familj. Och när jag var liten så har jag ju fått ta del utav Bibelns budskap och evangelium. Och det är en jättestor anledning till att jag är kristen, är nog att jag har fått med mig det hemifrån. Som barn levde jag då i en kristen miljö. Och min pappa, han brukade ibland ta upp mig i sitt knä. Jag har sådana här minnen. Jag miste honom när jag var 12 år. Men fram tills dess så försökte han lära mig engelska. Vi bodde ju i Brasilien. Engelskan var ju inte den absolut bästa där. Men han försökte lära mig engelska. Och bland annat så satt jag i hans knä när jag var liten och så sjöng vi: I am so glad that Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. I am so glad Jesus is mine. Jesus is also mine. Det är en sån här sång den bara sitter där. Väcker du mig klockan 2:30 på natten och så bara: sjung sången, Ruben. Och jag bara, den bara kom. Precis som när jag sjungit den så många gånger. Det finns en annan gammal känd sång, ni vet, så här: Jesus loves me, yes I know, for the Bible tells me so. Och så där. Och just att få med det här. Vi bad alltid, både till maten, vid bordet. Alltid bön innan maten. Tacka Gud. Aft. Det var inte bara att bara gå och lägga dig nu eller läs någonting om Emil i Lönneberga eller något annat, utan det var barnens bibel, få liksom lära sig att läsa om Gud och så be och lägga natten i Guds händer och allt det som kunde finnas i ett litet barnhjärta. Och emellanåt så brukar min pappa komma och fråga: Ruben, hur har du det med Jesus? Och ibland så börjar den lille pojken och för liksom hade jag kanske jag var ganska busig när jag var barn. Men de här praktikerna, att praktisera, att ingjuta Guds ord och ha det i familjen. Oj, vad viktigt det är. Oj, vad viktigt det är. Och det är någonting som jag vill skicka med er, föräldrar och mor och farföräldrar. Ni är exempel och föredömen för era barn och kommande generationer. Och det, oj, vad viktigt det är. Det är så lätt ibland att det är lite stressigt och så hoppar man över vissa saker. Och det med bordsbön, det är, ät nu, vi har bråttom. Nej, stanna upp, be. Och även om det är gode Gud välsigna maten, namn. Men be till Gud med era barn. Med era barn, ni som är mor och farföräldrar. Stanna upp, ta den tiden och inte minst att vara, alltså att delta i gudstjänster. Jag minns hur jag som barn sov i bänkarna. Jag lutade mitt huvud mot min mammas mjuka arm eller hennes mjuka bröst och där satt jag och sov. Men jag fanns med och jag vet inte hur många gånger. Jag inte minns annat än när jag vaknade i min säng på morgonen, för då hade jag blivit hemburen. Det var alltid på söndagskvällen och i veckorna var det också gudstjänster ibland. Men att finnas med, att liksom få med sig det. Och jag vill ta med dig lite grann här i några bibelsammanhang som är viktiga. Jag gör det snabbt, annars kommer det ta jättelång tid. Det första bibelordet är från Ordspråksboken 22:6. Där det står så här: vänj den unge vid den väg han ska vandra. Står det sen? Exakt. Så viker han ej av när han blir gammal. Alltså lär den unge den väg han ska vandra. Och jag vill skicka med ett ord, verkligen ett ord till er föräldrar. Vi har ju genom liksom kyrkans tider har det ju hänt olika saker. Vi hade ju en period i kyrkan där många saker var fel, att spela fotboll. Och sen så fanns någon så kallad katalog och man skulle försöka, nej men fotboll var fel, och kanske mycket var det för att matcher och sånt gick på söndagarna och då försökte man undvika att spela fotbollen för att annars så kunde man inte vara med på gudstjänsten. Men en annan slagsida av det har ju blivit att idag ska ju barnen och ungdomarna, de ska vara med på alla möjliga aktiviteter och liksom göra allt och jämställdhet oavsett vad det är för någonting. Och då blir ju, alltså i frihetens namn, så blir ju gudstjänstlivet blir ju lidande. Och jag tror vi gör oss en björntjänst. Vi planterar ett felaktigt frö i generationer från och med när vi agerar på det sättet. Hör ni vad jag säger? Hellre att man skulle ta ett församlingsmöte eller någonting och säga: hallå, våra barn de vill spela fotboll eller vad det nu är för någonting. Skulle vi kunna ha en annan tid? Är ni med? Så att man kombinerar de bästa av världarna istället för att det får krocka. Så jag menar, den flexibiliteten man ju kunna ha. Och genom Bibeln kan vi se hur viktigt det är att tala om Guds ord, inpränta Guds ord. Femte Moseboken, det sjätte kapitlet, så har vi det som man kallar för schema, eller Israels tros, vad heter det? Trosbekännelse. Och därifrån den femte versen, ja, ni har texten på väggen där, nej, inte riktigt. Det står så här, lyssna. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av all din kraft. Och dessa ord som jag idag ger dig befallning om, ska du lägga på hjärtat. Du ska vara då för någonting? Inskärpa dem hos dina barn. Och tala om dem när du sitter i ditt hus, när du går på vägen, när du lägger dig, när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och det ska vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Det vill säga, Guds ord ska vara överallt. Eller hur? Men att tala Guds ord. Ge Guds ord till varandra. Lev med Guds ord. Använd Guds ord. Uttala bibelverser och så vidare. I andra Mosebok, till exempel, när man hade kommit ut ur Egypten, så instiftade man ju påskmåltiden. Och där står följande instruktioner, kapitel 13, vers 8-10. På den dagen ska du förklara för dina barn. Detta gör jag på grund av det som Herren gjorde för mig när jag drog ut Egypten. Och det ska för dig vara ett tecken på din hand och påminnelse på din panna, att Herrens undervisning ska vara i din mun, till med stark hand Herren fört dig ut ur Egypten. Och denna stadga ska du hålla på den bestämda tiden, år efter år. Och vad står det? Jo, berätta för dina barn, varför gör du så här? Varför lever du som du gör? Så viktigt. Var lite snabbt, när Josua skulle inta landet, bara var frimodig och oförfärad. Låt inte denna lagbok vara skild ifrån din mun. Ha den med dig, ha Guds ord med dig. Ordspråksboken, titlet. Jag ska slå upp det här. Ordspråksboken, det tredje kapitlet. Vi pratar om det här på Öppen Bibel i veckan. Om vishet. Men det står så här, vers 1-6. Min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta, till långt liv att sård, år och frid ska det ge dig. Låt inte godhet och sanning vika från dig. Bind dem om din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren. Ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på en del av dina vägar, står det inte. Alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Och håll dig inte själv för vis. Och det är versen efter, frukta Herren och fly det onda. Och så fortsätter texten så. Men ordet, så viktigt att hålla fast vid Guds ord, äta Guds ord, mata sig av Guds ord, leva. Och Jesus säger till sina lärjungar i Matteus 28:20, efter när han ger dem missionsbefallningen, så säger han, lär dem att hålla allt vad jag har befallt dem. Lär dem. Oj, så viktigt. Så den första anledningen till då att jag är kristen, eller en av de här anledningarna, det är att jag har fått med mig det som barn. Jag hade en period i mitt liv som tonåring, övre tonåring, där jag gjorde revolt mot kyrka, mot Gud, mot allt. Jag levde i två olika, det är en annan historia, men jag levde liksom en fot i kyrkan och en i världen, så att säga. Och jag mådde så uselt. Och det slutade med att vi sitter fem grabbar i en bil, halvfulla är vi. Och så börjar vi prata om liksom livets djupa mening. Och vi kommer fram till att alla vi fem, vi längtade till Gud. Och det fick bli en vändning i mitt liv. Där jag på nytt liksom bara kastade mig. Guds kärlek. Bara få kasta mig in i Guds famn. Johannes 3:16. Visst kan vi det utantill. Jag dricker vatten och ni läser. Ja, det var mummel. Ska vi köra? Ty, kom igen. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Ty, så älskade Gud världen. Det finns många religioner i världen. Många, och de största religionerna är hinduism och buddhism och islam, kristendom, de största, eller hur? Men i princip, jag ska inte 100% säga något annat, men i princip handlar alla religioner om sina ansträngningar. Om jag ska lyckas något sätt att blidka Gud eller komma till Gud eller vara duktig nog för att Gud ska kunna finnas där för mig. Buddhismen, den betonar ju främst att det är genom etiska handlingar eller karma som buddhisten kan nå upplysning eller nirvana. Genom de här åtta finns en åtta eller vägar, rätt förståelse, rätt avsikt, man ska ha rätt tal, rätt handling, rätt levebröd, rätt ansträngning, rätt medveten närvaro och rätt meditation. Fixar man allt det där, då kanske man når nirvana. Hinduismen, det går ju i cirklar, allting återkommer och man får sträva genom olika livsformer och det sker genom reinkarnation och återfödelse som i sin tur styrs av karma. Hur bra gärningar jag har gjort. Och har jag tur så kan jag födas i en ny kropp, ny varelse med ett lite bättre liv än vad jag har idag. Islam grundar sin lära på att människan kan bli accepterad Allah genom sina gärningar. Och dessa kommer att prövas domens dag och man kan inte vara säker på att komma till paradiset. Och muslimer hoppas på att Allah vid domens dag inte ska vara rättvis. Utan istället förlåta deras synder för att de har varit tillräckligt goda muslimer. Det är vägen till räddningen. Och kristendomen. Inte för att jämställa religioner, men Bibelns budskap. Det är att Gud själv blir människa och tar våran plats. Det finns en liten berättelse om en man som hamnade i ett djupt hål. Ett hål som han inte kunde ta sig upp ur, hur han än försökte. Hur han än försökte klättra i egen kraft så gick det inte. Och han längtade och väntade att någon skulle kunna hjälpa honom. Så småningom kommer det förbi en person, en besökare. Och säger till honom att meditera och rena ditt sinne. När du når nirvana då kommer all lidande upphöra. Men det funkar inte så bra. Så mannen sa till honom att egentligen så existerar ju inte hålet och inte du heller. Allting är bara en illusion. Så du behöver inte vara orolig. Men mannen som inte existerade eller gropen heller, de är fortfarande kvar och var fast. Och hur han än skulle försöka att förbättra sina förutsättningar genom att vara god och snäll i gropen så kunde han inte förbättra sin karma så att säga. Det var en situation. En annan går förbi och ser honom där han sitter. Men om du ber 5 gånger om dagen och gör goda gärningar, då kan du komma ur ditt hål. Det är det du behöver göra. Och mannen bad så gott han kunde. Och nu var han svagare och fortfarande i hålet eller i gropen. Men så ropar någon. Hallå. Mannen tittar upp och ner kommer ett rep. Mannen kastade ner repet och klättrade själv ner i hålet. Tog mannen på sina axlar och förde upp honom till ljuset. Och det är ju det som Jesus gör. Och jag menar, skulle jag så här bara logiskt välja mellan olika saker så är ju det här det alternativet, skulle jag påstå. En sak som jag gjorde för massa år sedan, det var att jag jobbade som religionlärare på gymnasiet i Värnamo 1,5 år. Och det var så roligt. Jag hade några klasser som var väldigt svåra. Det var ju bygg och el och fordon. De här ville liksom, de var svåra att locka. Men så hade jag lektioner med esteterna. Wow, de var så här uttrycksfulla, ni vet. Och jag kommer ihåg vid något tillfälle när jag var om egentligen från... Det var ju när vi gick igenom judendomen och så gick vi igenom påsken och... Jag berättade ju för dem att liksom hur man hade blod på den ena dörrposten, andra dörrposten och så vidare. Så står jag så här och berättade för dem. Och de tittar. Wow! Du fattar ju grejen, säger de. Och sen efter ett tag så var det någon som frågade när vi var inne på kristendomen. Ruben, du alltså, det är ju... Du får det att låta som att kristendomen är bäst. och sen säger någon av eleverna, kan inte vi läsa hela Bibeln? För de tyckte det var så spännande, kopplingarna liksom genom från Gamla testamentet och in i Nya testamentet. Jag menar, wow, det Jesus har gjort för oss, det är omätligt. Och i Jesaja 53 så står det så här, jag läser från väggen här, vers 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull, och straffet var lagt på vem då? Jo, på honom. För att vi skulle gå fri och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Alltså Gud själv stiger ner och tar på sig, ursäkta, vår skit, vår synd, vår skam. För att han älskar oss så mycket. Ty så älskade Gud världen. Och han sträcker ut sin hand till varenda en av oss. Och det enda vi behöver göra är att ta emot. Tredje anledningen. Jag ska försöka att snabba mig lite. Det är alltså Gud, vem han är. När man läser den här boken, även om den är riktigt svår i mig. Inga Lill och jag, vi håller på och läser uppenbarelseboken hemma. Jag tror det var för 3 kapitel sen så frågade Inga Lill mig, vad fattar du vad det står? Ja, det är jättesvårt. Tur att inte vi tog uppenbarelseboken. Ja, vissa saker är knepiga. Men alltså, Bibeln är ju så fantastisk och den tål att pröva. Fast den tål att ifrågasättas och den duckar inte för de svåra problemen och situationerna i livet. Det står i den här boken om kungar och profeter som är exempel för oss. Och ändå så står det om hur de går till korta. Det står om lidande bok och det står om bedrövelse och elände. Det står också om hopp och framtid. Det står om vad Guds plan är för våra liv. Och det står om vad han har gjort för oss som jag precis har läst om. Och en sak som jag brukar ta fram. Jag vet inte om det går att se överhuvudtaget. Det här är ett schema på jämförelse mellan olika litteraturer. Sådana litteraturer som är liksom vedertagna. Här har vi Platon och Caesar som gallerade krigen och Homeros. Och när det gäller den här litteraturen så kan man läsa den eller se tabellen. Jag vet inte, ser ni längst bak eller? Nej, ni får skaffa glasögon. Jag ska försöka ha en bättre bild nästa gång. Men bara som ett exempel, Platon här. Det skrevs mellan 427 till 347 före Kristus. Och den äldsta avskriften vi har är från 900 efter Kristus. Det vill säga det är 1200 år mellan att det skrevs eller händelsen till det att man har liksom en kopia i handen. Är ni med? Och det finns enbart 7 sådana. När det gäller Nya testamentet, för att nämna det då, så skrivs ju Nya testamentet mellan 40 till 100 efter Kristus. Och de äldsta handskrifterna vi har är från 130 efter Kristus. Hela Nya testamentet har vi kopior på från cirka 150 efter Kristus. Det betyder att det är bara ett tidsintervall på 30 år mellan de faktiska händelserna till de äldsta bevarade handskrifterna. Är ni med? Alltså så väldigt kort tid mellan den faktiska händelsen. Det finns över 5000 sådana kopior på grekiska och över 10000 på latin och över 9300 på andra språk. Alltså evidensen för händelserna och veraciteten, alltså hur att det verkligen är sant, är ju så mycket, mycket större. Den här tabellen, jag bara älskar att titta på den. Jag drog den med 316 för ett par år sedan och det var någon som bara, wow. Det som ger stabilitet till min tro. Att jag kan lita på den här boken. Det ger stabilitet. Och den fjärde då. Den fjärde anledningen till varför jag är kristen. Det är ju erfarenheten av Jesus. Vem han är. Erfarenheten av att få, liksom få ha mött hans hjärta. Jesu tilltal till människor, genom människor. Mirakler. Faktiskt att få ha en gemenskap med Jesus. Jag slutar aldrig förvånas över hur vardagshändelser och möten, samtal och bönesituationer och så vidare. När man bara ser hur Gud verkar i små saker, små grejer. Och jag nämnde det här för några söndagar sedan, tror jag, när liksom, det händer ju ibland att någon ber för mig, jag älskar att få förbön, och så säger någon kanske ger en hälsning till mig från Herren. Och det är bara en bekräftelse som Gud har sagt innan. Och man bara känner sig bara, wow, vad fantastisk du är, Gud. Och att bara få öppna oss och välkomna närvaro i våra liv. Och därför är det så viktigt att gå tillbaka till den första punkten, att låta Guds ord med oss och i oss, att få liksom i församlingsmiljö där vi får uppbyggas av med kristna vänner. Människor som också vandrar med Jesus. Och nu har jag inte en sån här erfarenhet ifrån, du vet, mitt liv var bedrövligt och jag levde i knark och gängkriminalitet och allting var skräp och sen vart jag frälst och nu så är det jättebra. Ibland så luras vi som har gått med Jesus hela våra liv som att det du och jag har skulle vara mindre värt. Nej. Vad fantastiskt att ha fått vandra med Jesus jämt. Vad fantastiskt att få ha varit bevarad för så många saker. Är du med? Men sen är det ju underbart givetvis med människor som man ser en sån här radikal förvandling. Vi har en god vän nere i Småland som när han levde verkligen i livets baksida. Får sina svärföräldrar tag på honom och han blir inbjuden att bo hemma hos dem. Och det var kaos, han klättrade på möbler och det var hallucinationer och allt möjligt. Men han blev frälst, han fick möta Jesus. Han fick möta Jesus på riktigt. Och idag så är den här mannen helt förvandlad. Han har jobbat inom LP i många år och hjälpt andra människor. Och vid en tidig episod så åker mina svärföräldrar hemifrån. Säger de till honom, ja men nu åker vi, du får ta hand om huset. Och han bara, va? Kan jag ta hand om huset? Litar ni på mig? Ja. Och du vet. Och så. Hela hans liv är förvandlat därför att Jesus gjorde någonting i honom. Och så får han bli en kanal för välsignelse till andra människor. Herre, vad tänkte du på när du kallade mig? Menade du att mitt liv skulle vittna om dig? Vad är det vi sjöng innan i början här av gudstjänsten? Ja? Jag landar i det här idag. Ett stort därför. Och i Johannes evangeliet, det sjätte kapitlet, så finns det en episod som läs gärna hela det kapitlet hemma. Jesus är ganska tuff mot dem som lyssnar på honom. Han talar ju om att liksom han är ju brödet som har kommit från himlen. Och han pratar om att han ger sitt kött till att äta. Och liksom det är så här, och folk bara, vad snackar du om? Nej, dig vill vi inte ha. Det är ju tokig, vi kan inte liksom, dig kan vi inte följa. Och så börjar människor lämna honom. Och i den vi ser här. Vers 66 så står det så här. Efter detta så drog sig många av hans lärjungar tillbaka. Så att de inte längre följde honom. Och Jesus sa därför till de 12. Inte vill vi också ni gå bort. Ni ska inte lämna mig. Och Simon Petrus svarar så här. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Herre, till vem skulle vi gå? Det finns inget alternativ. Du har det eviga livet. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Det är så fantastisk bekännelse de har. Vi tror och förstår att du är Guds helige. Och ändå så hade de inte fattat allt, vi som har facit. De förstod en del, men de sa, nej, vi ska inte lämna dig. Den biten vi har fått i alla fall, det vi förstår hittills, det är liksom overrider allting. Det är liksom det, vi förstår vem du är. Och har jag haft stunder av tvivel i mitt liv? Ja. Han ställt mig frågan, du vet, om livet är ju konstigt, visst är det det? Jag menar, vi föds, vi lever och sen så dör vi och sen ska... Det är många frågor, djupa frågor i livet. Det händer en massa saker, människor blir sjuka och vi ber, det funkar inte, sen ber vi och det funkar och händer allting, allt möjligt. Och jag ställer mig tillsammans med Petrus och grannarna och jag säger, Herre, du har det sanna livets ord. Eviga livets ord. Och jag tror och förstår att du är Guds helige. Och därför följer jag dig. Därför är jag kristen. Att vara kristen betyder ju att den som följer Jesus egentligen. Messias, den smorde. Så där har ni några anledningar. Jag skulle kunna rada upp några till. Få nöja er med de 4. Det har varit jätteintressant att höra varför du är kristen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Tack himmelske far.